Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människorov och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka, året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack, Prime Crime.
Tack, Prime Crime. I'm in a killing state of mind. 'Cause I live in
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Ja, Dan, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om att vi kom etta på iTunes.
Det stämmer.
Vi lanserade alltså Mördarpodden i början av juni 2019 och det gick över förväntan.
Verkligen. Det var, jag tror det var det en vecka det tog innan vi var etta på iTunes eller någonting sånt.
Ja, typ så.
Det var väldigt roligt faktiskt.
Ja, det var väldigt roligt. Och välkomna alla nya lyssnare som har hittat oss på iTunes.
Ja.
Eller på olika poddappar efter. Just nu kommer Mördarpodden ut den sista dagen i varje månad. Men vi vill komma ut varannan vecka. Och för det behöver vi pengar. För det kostar pengar att göra en podd. Josefin måste åka till Stockholm.
Ja, alltså
Josefin måste så här, ha mat. Ha någonstans att bo. Och jag med faktiskt.
Ja, nej, men så här är det ju att jag gör ju research. Du gör också mycket. Ja. Men alltså, grundtanken är att jag ska stå för det egentligen. Jag ska göra research, jag ska skriva manus. Jag bor ju lite utanför Göteborg. Och ta mig till Stockholm, spela in med Dan, åka hem och klippa avsnitten, det är ju också en stor del i det hela. Alltså det är en process som är väldigt rolig, men den tar ju mycket tid och jag inser ju det nu att det här tar ju upp all min fritid. Så att ska vi komma ut oftare så behöver jag kunna lägga det på mina arbetstimmar istället. Jag är lite sugen att kunna jobba med detta mer än bara släppa en gång i månaden faktiskt. Men då behöver vi ert stöd. Om man nu känner att man har råd, eller ja, så, om det är jobbigt i slutet av månaden så begär vi givetvis inte att ni ska gå in och sponsra oss. Vi begär inte någon ska göra det egentligen. Men det jag tänkte säga var att om ni vill stötta oss på annat sätt så kan ni dela det vi lägger ut på sociala medier och även gilla och kommentera våra inlägg. För just de här små sakerna som att gilla och kommentera, man tänker att det kanske inte gör så mycket, men för sökmotorerna på sociala medier, det höjer upp jättemycket och inläggen visas för många, många fler. Och på så sätt så får vi väldigt många fler som följer oss, som börjar lyssna på oss och som sedan då kan komma in och sponsra oss. Men du,
ja.
Nu är jag riktigt sugen på att starta det här. Det här är ett fall som jag hörde Mord mot mord ta upp. När jag hörde dem så blev jag väldigt nyfiken på vad det här var för fall.
Mm.
För som sagt, det är ett stort, stort mysterium.
Det är ju ett klassiskt mysterium som har förekommit just i väldigt mycket olika kretsar. Bland annat och New Age-kretsar och UFO-folk och så vidare. Så att, ja, den här händelsen inträffade alltså 1966 i Rio de Janeiro i Brasilien. Brasilien består av 27 federativa enheter, varav 26 är delstater och en är någonting annat. Men en av de här delstaterna är Rio de Janeiro, som ligger i östra Brasilien, vid Atlanten. Det är en av de minsta delstaterna till ytan, men också kanske den mest berömda delstaten i Brasilien. Om man tänker på Rio de Janeiro så tänker man ju på Copacabana och semesterparadis och tropiskt klimat och ljusa stränder. Rio har näst största ekonomin av delstaterna och ligger på tredje plats för största befolkningsmängd i Brasilien. Det finns 20 städer i delstaten, men den mest berömda staden och huvudstaden är förstås staden som också heter Rio de Janeiro. Det är alltså den berömda staden med Kristusfiguren. Idag, 2019, bor 12,3 miljoner människor i Stor-Rio, det vill säga fler än hela Sverige. 1966 då bodde det ungefär hälften så många i staden. Rio de Janeiro betyder januarifloden. Och det namnet fick de då när portugiserna var där härjade i januari 1501. De hittade då Guanabara-bukten, som är bukten som ligger i princip i staden Rio idag. De trodde, oj, det här måste vara en flodmynning. Och då döper vi floden till januarifloden. Sen upptäckte de, oj, det är ju bara en bukt, det är ingen flod. Men då hade redan namnet fastnat. Strax utanför huvudstaden, på andra sidan Guanabara-bukten, 22 kilometer från stadskärnan, ligger staden Niterói, som då är en förort till Rio. På 60-talet var Niterói fattigt och underutvecklat. Men med tiden så har Niterói blivit en väldigt viktig finansiell och kommersiell stad. Och det är i Niterói som det här märkliga mysteriet inträffade. Fallet blev känt som männen med blymaskarna. Och det ska vi berätta om nu.
Ja. För lördagen den 20 augusti 1966 så är det jättevarmt i Rio de Janeiro. Det har varit en längre period med kraftigt regn innan. Och nu har det här bytts ut mot klar himmel och stekhet sol. Och det är en dag som är väldigt, väldigt varm för att vara mitt i vintern. Vilket är på det södra halvklotet. Och det är en sån där klibbig värme, verkligen. Så som man känner när man går ur flygplanet.
Men en sån där luftfuktighet som vi inte får i Sverige. Som man blir chockad av när man kommer av planet.
Precis, exakt. På den här kullen då, Morro de Vitem. Den är så pass hög så att där kan liksom lite svala vindar komma fram. Och en 18-årig man som heter George da Costa Alves, han har ju utnyttjat Morro de Vitems höjder och springer omkring och försöker få sin drake att flyga högt. Plötsligt så ser han någonting som liknar en klädhög längre bort. Och han tänker att det är kläder som någon har tröttnat på, dumpat i det höga gräset helt enkelt. Men ju närmare han kommer så ser han att det är någonting inuti de här kläderna också. Det är inte bara kläder. Och i samma ögonblick som han ser att det här är två kroppar så slår också en väldigt unken och söt doft av död emot honom.
Mm.
Och han rusar ju hem då till sina föräldrar och tillsammans så larmar de polisen. Men då det redan har börjat mörkna och terrängen där de här kropparna ligger är... Ja, det ligger på en så pass krånglig plats då, tycker polisen. För de bestämmer sig att vänta tills nästa dag istället.
Är inte det här första varningstecknet egentligen? Det här skulle aldrig hända i Sverige. Alltså jag har hittat två lik och polisen tycker så här, manjana, vi kommer imorgon. Det är mörkt och läskigt idag.
Ja, det är ju ett varningstecken på att den här utredningen kanske har lite brister. Och det kommer vi få se sen också. Men polisen, de beger sig dit tidigt på söndagsmorgonen istället, den 21 augusti 1966. Och de tar med sig ett flertal poliser och brandmän och tar sig upp på kullen och undersöker de här döda kropparna. Väl där så finner de två män som är döda och ligger sida vid sida. Terrängen runt om verkar, ja, den verkar helt orörd. De finner inga tecken på att det skulle ha varit någon form av strid på platsen. Det ser lugnt ut och de finner inte heller några synliga skador på kropparna. Och det ser ut som att männen har lagt sig ner för att vila, i princip. De har händerna bakom, så här, händerna knäppta bakom huvudet. Lite som att man har lagt sig ner för att ta en liten tupplur på gräset. De har väldigt få värdesaker på sig, såsom pengar eller smycken. Och de har identiska finkostymer på sig. Ovanpå de här kostymerna så har de regnkappor av trenchcoat-modell. Men det märkligaste av allt är vad männen har framför ögonen. De har alltså varsin mask som är tillverkade i bly. Och de här maskerna har inga hål för ögonen. De verkar likna någon form av skyddsmasker. Man tänker direkt ungefär att det är nog mot strålning. För det ser lite ut så då. På min blogg josefinmolén.se så kan ni se bilder i kategorin bilder från fallen. Bredvid kropparna så ligger en tom vattenflaska och en förpackning med två nyinköpta handdukar. I fickorna på regnjackorna så ligger ett flertal kvitton och i en av fickorna så finner man ett anteckningsblock eller en liten anteckningsbok. Där någon har skrivit ner en väldigt märklig kombination av siffror.
Först... Hur kan en kombination av siffror vara märklig? Det är väl bara siffror? Det är så här 7, 3, 5 och nu är det märkligt om det kommer en 4. Nej, det kommer en 3. Så här, skönt, var inte märkligt.
Vad lustigt. Alltså, du var ju helt rätt egentligen.
Ja.
Varför skulle det vara märkligt? Men det, alltså, överallt så står det märklig kombination av siffror. Men hur är en märklig kombination av siffror? Det skulle ju vara i och för sig om det var typ liksom jättemånga ettor och sen plötsligt en tvåa och sen många ettor igen kanske. Det kanske skulle vara en konstig kombination.
Man förstår ju att de kan tro att det är ett krypto av något slag, att det är någon kod.
Ja, precis. Alltså, det känns inte som de här männen har lagt sig ner för att sola. Det kanske de har i och för sig med de här brillorna.
Solskyddsfaktor 1 miljon. Blymask.
Exakt. Den här kombinationen av siffror i alla fall, märkliga eller ej. Först tror utredarna att den här kombinationen av siffror i alla fall, märkliga eller ej, är någon form av kryptisk kod. Men det visar sig sedan att det här är ordernummer för elektroniska delar. På en annan sida så har någon skrivit ner något som är lite mer svårförklarat. Nämligen några väldigt, väldigt märkliga instruktioner som löd. 16.30, esterno local determinado. 18.30, ingerir, capsulas, apos, effeito, proteser, metais, aguardar, sinal, mascara. Så jag vet inte om det där var så rätt uttalat. Kan någon portugisiska så får de gärna lära mig. På svenska betyder det här 16.30, var på den överenskomna platsen. 18.30, svälj kapslarna, kommatecken. Efter effekten, skydda metall, vänta på signalen, mask.
Fullständigt begripligt.
Och det ser ju också lite ut så utifrån den här scenen som polismännen möts utav. Den här med, de har masker på sig, de har ju den här tomma vattenflaskan, så att man kan ju mycket väl tänka att de har svalt någonting. Och de är på en speciell plats som skulle kunna vara den överenskomna platsen. Frågan är bara såklart vad det var de svalde och vad effekten var av det.
Och nu är utredarna väldigt nyfikna på vad har hänt här. Och det första de behöver ta reda på är ju då dödsorsaken. Så de skickar kropparna till den lokala obducenten. Men den lokala obducenten visar sig vara inte jättebra på sitt jobb. Och dessutom upptagen med massa andra fall. Så det dröjer över en vecka tills kropparna obduceras. Och vissa källor säger att det till och med rörde sig om flera veckor. Men under den här veckan då så förvaras inte kroppen i ett kylrum, för det var fullt i kylrummen. Kroppen har redan varit ute i det fria i 3 dagar och de fortsätter brytas ner då ytterligare en vecka eller till och med flera. Så att när obducenten väl tänker ta tag i den obduktionskanden, men den här kroppen är ju helt förruttnad, det går inte att obducera. Och det går inte att utföra några toxikologiska tester. Och då säger utredarna till obducenten att du måste ge en dödsorsak. Och då säger han hjärtattack! Och chansar på det i princip. Men alla interna organ har brutits ner så pass mycket att det inte går att fastställa dödsorsaken egentligen. Och man kan inte heller se om det fanns några giftiga ämnen i blodet. Så hjärtattack står det i papperna, men det är ingenting som har någon bas i verkligheten. Men utredningen måste ju fortsätta även om obducenten visar sig vara totalt inkompetent. Så utredaren lägger fokus och försöker ta reda på vilka de här männen var och hur deras sista dagar i livet har sett ut. De lyckas identifiera männen som 32-årige Manuel Pereira da Cruz och 34-årige Miguel José Viana. De arbetade tillsammans som tv-reparatörer i den lilla staden Campos dos Goytacazes, som ligger 27 mil nordost om Rio, alltså en bra bit ifrån Rio. Båda två var gifta och hade barn, och familjerna kan berätta för utredarna att männen har varit försvunna sedan den 17 augusti, det vill säga 3 dagar innan pojkar med draken hittade dem på kullen. Det finns även vittnen som kan hjälpa polisen att ta reda på vad som hände, och de lyckas kartlägga männens sista timmar så gott det går. Polisen kommer fram till följande. Den 17 augusti säger Manuel och Miguel till sina vänner och familj att de ska åka iväg till Niterói för att köpa arbetsmaterial. Och de har med sig en stor summa pengar som de har tagit ut från sitt företagskonto, upptäcker utredarna senare. Och det verkar som att det var deras företag, så de har inte stulit de här pengarna, utan det är deras pengar. Mm. Men de har tagit ut massor av pengar. Och de här pengarna, den största delen av pengarna, har aldrig hittats. Och vi vet inte vad de gjorde med pengarna. Men de berättar för familjer och bekanta att de ska köpa elkomponenter till sitt arbete. Mm. Ordernumren för elkomponenter. Mm. Och de räknar med att borta under hela eftermiddagen.
Ja, och vissa källor menar att de ska ha tagit ut pengarna för att köpa en bil. Alltså, på vissa källor så tolkar jag det lite som att de har tagit ut så pass mycket pengar att det skulle kunna räcka till en bil, alltså rent summamässigt.
Ja, till en begagnad bil.
Till en begagnad bil.
Vilket kan vara hur lite pengar som helst nästan, om det är en jättesunkig bil.
Men det verkar helt enkelt som att de, på något sätt så har ju folk fått fram att de ska åka och köpa en begagnad bil, helt enkelt.
Mm. På något sätt, utan sin begagnade bil, tar de sig till Niterói. Mm. Och runt 14.30 är de framme.
Ja, men på något sätt, de åker buss i 3 timmar.
Ja, de åker buss i 3 timmar till Niterói och är framme 14.30. Av kvitton att döma köper de regnkapporna i en butik i Niterói, och sen går de in på en bar längre upp på gatan.
Mm, precis, och för de ska ju köpa den här vattenflaskan där då.
Mm.
Och hon i baren, hon lägger ju märke till att Miguel är väldigt, väldigt nervös. Han tittar på klockan var och varannan minut och ger ett stressat intryck. Och ja, det verkar som att tidpunkten är väldigt viktig. Jag uppfattar det som att båda två är väldigt nervösa, men hon har speciellt lagt märke till Miguel då.
Man undrar om de gör någonting annat i baren, för att om de nu har tagit med sig blymasker och massa pengar, kunde de inte ha tagit med sig en vattenflaska också? Varför måste den köpas i Niterói?
Ja, det är väldigt smart.
Det är ju klart märkligt.
Jag tänkte mer kanske att de är på väg till kullen kanske och...
De har glömt att köpa vattenflaskan.
Precis.
Ja. De bara, du skulle ha tagit med vattenflaskan.
Mm. Och så, ja men här, nu kan vi... Efter den här affären som de varit på. Så de vandrar ju lite uppåt på gatan vandrar de. Och där ligger den här baren då.
Kanske blev några cervezas också.
Det kanske var det som var effekten. Oj vad jag kommer klippa det här.
Ja.
Men sen så lämnar de baren. Och det är här som uppgifterna går isär. Vissa källor menar att de gick direkt till kullen efter då de har varit på baren. Andra menar att vittnen ska ha sett de här männen i baksätet på en jeep. Och då har de suttit bakom två andra män som man inte vet vilka de är. Och man spekulerar i att de skulle ha kört till kullen då helt enkelt i den här jeepen.
Mm.
Det står ju ingenting om hur om det här var en... Ja, alltså, jag tänker direkt på det här med bilen de skulle köpa. Det står ingen liksom, årsmodell på jeepen eller någonting.
Nej.
Ja, jag vet inte.
Ja, du menar att de kanske bara provkör en jeep här och passar på. De har lite tid på sig, så nu köper de en begagnad bil av två hederliga män.
Sen kommer de på så här, att de kan ju inte provköra för de har ju druckit cerveza. Så då är det därför de andra två männen får provköra åt dem. Nej, okej. Okay. Mm. Men hur som helst så verkar männen haft med sig maskerna hemifrån. För polisen hittar plåten som de skurit ur maskerna ur i männens verkstad hemma i Campos. Vilket tyder då på att de har inte lagts dit efteråt om några. Utan de männen har haft med sig maskerna och förmodligen tagit på sig dem själva. Då.
Mm.
Men sen då? Efter att männen har varit på den överenskomna platsen 16.30 och efter att de har svalt kapslarna 18.30 och väntat på den signal som sedan gjorde att de behövde ta på sig de här maskerna. Frågorna är ju jättemånga här i det här fallet. Till exempel, varför reste de till Niterói? Varför tillverkade de masker av bly? Vem eller vilka skulle de möta? Skulle de möta någon ens? Mm. Och vad menas med instruktionerna i anteckningsblocket? Det är väl kanske en av de största frågorna. Det är inte felaktigt översatt från portugisiska, utan det är verkligen så märkligt.
Ja, det känns som att det är minnesanteckningar och inte instruktioner.
Precis, egentligen. Minnesanteckningar. Men vissa menar att om man sätter några skiljetecken så blir meningarna enklare att förstå. Så till exempel 1630- var på den överenskomna platsen, punkt. 18.30, svälj kapslarna, kommatecken. Efter effekten, kommatecken. Skydda metall, kommatecken. Invänta signal, punkt. Maskerna. Det de menar då, alltså 16.30, var på den överenskomna platsen, alltså kullen. 18.30, svälj kapslarna. Och det är därför de behöver vattenflaskan. Och efter den här effekten då, skydda metall, invänta signal och slutligen maskerna. För maskerna ska skydda mot eventuellt någon form av strålning. Jag tolkar det lite som att skydda metall skulle kunna stå för skyddmaskerna.
Mm.
Jag vet inte hur jag ska förklara det, men... Alltså skydda metall. Alltså metall alltså metallen ska skydda mig, förstår du? Mm. Alltså skydda metall. Men de har ju inte på sig dem ännu. Fast det står ju för sig inte ta på dig masken. Det står bara masker. Det kanske var så att den sista invänta signal och då får man ta av sig maskerna till exempel. Alltså att man kan tolka det så här också. 16.30 var på den specifika platsen. 18.30 svälj kapslarna. Efter effekten då tar de på sig skyddsmaskerna då, för då är det skydda metall. Och då menar de liksom att för bly är ju metall.
Mm.
Och ta på och skydda. Sen vänta tills det här som de säger att det kommer något jättesken eller vad som helst, vad de nu förväntar sig ska hända. Vänta tills ni hör en signal, för då är det här som ni ska skydda er ifrån borta. Och då maskerna, ta av er maskerna. Mm.
Det låter rimligt.
Annars har man väl tänkt mer att det är att de ska skydda någon form av metall och sen vänta signal och då ska de sätta på sig maskerna.
Mm.
Ja. Men det är ju okänt vad det var för kapslar och hur de hade fått tag i dem. Och jag tänker också att hade obducenten skött sitt jobb så kanske vi hade fått reda på då vad det var för effekt som de här männen förväntades känna.
Mm.
Och vad det var de svalde. Om de svalde någonting.
Det är ju mycket möjligt att de trodde att de skulle få annan effekt när de svalde de här sakerna också än vad de faktiskt fick.
Absolut. Det kan ha varit Alvedon.
Mm. Eller att de trodde att det var något bra men det var gift.
Mm, precis. Skydda metallen låter lite mer kryptiskt. Och ja, om man inte tror nu som jag då kanske att det är maskerna som ska skydda en, så tror de att då inga värdesaker hittades, alltså varken klockor, ringar eller smycken, så kanske männen hade blivit instruerade att lägga ifrån sig dem, till exempel i de här handdukarna som de också hade. Och jag tänker ju så här att man kanske inte behöver lägga så mycket vikt över varför de här värdesakerna är borta sedan de här hittades, för att vid den här tiden i hela Brasilien så var det jättefattigt, och har man svårt att få mat för dagen och springer på ett par döda, ja ett par lik liksom, det kanske är svårt för folk som har mat för dagen att tänka att man kanske inte kontaktar polisen utan istället tar det de har på sig. Men samtidigt har man en familj där hemma som står mellan liv och död, så är ju inte det helt orimligt att alltså att det, efter att de här männen har dött så har någon varit där och plockat värdesakerna utan att ha någonting med morden att göra. Så tänker jag. Sen så tänker jag även den här mannen då. Sprang han verkligen tomhänt därifrån?
Han med draken?
Ja. Det vet man ju inte.
Nej.
Nu ska inte jag... Ja.
Han hade ju alltid värden på sig att gömma värdesakerna sen eftersom polisen inte kom dit för en dag efter.
Ja, precis. Mm.
Och nu tänker man att det här är ett fullständigt unikt fall. Men mysteriet tätnar. Det finns ett liknande fall. 1962, 4 år tidigare, hade en annan tv-reparatör, en Hermes Luis Feitosa, hittats död vid Monte do Cruzeiro nära Neves. Neves ligger några kilometer från Niterói, fortfarande i Stor-Rio i samma bukt som Rio. Hermes hittades död med en blymask, men blymasken satt inte på hans ansikte, den låg bredvid hans döda kropp. Det var en handgjord blymask och den var tänkt att täcka ögonen. Det fanns inga spår av våld och ingen uppenbar dödsorsak. Hermes hade inga gifter i kroppen, vilket tyder på att han faktiskt blev obducerad. Och nu återstår bara att spekulera vilt i vad det var som faktiskt hände.
Ja.
Okej, vi har ett antal teorier här och vi vill givetvis också ha era teorier om vad 17-årsmän är. Och teori nummer 1 är UFO:n. De här två männen var faktiskt högutbildade tekniker. Och de hade då försökt konstruera ett sätt att kontakta utomjordiska varelser. Och de hade då stämt träff med utomjordingarna på den här kullen. De hade fått sina instruktioner och sen följde de dem. Och när då det här hände som hände, så lämnade de sina fysiska kroppar och gick upp i det utomjordiska övermedvetandet, där de fick lära sig då fantastiska astrala hemligheter. Och då hade de ingen nytta av sina kroppar längre, så de kunde lika gärna lämna dem där. Det här låter inte helt troligt, men det finns några fakta som stärker den här teorin till viss del. Två respektabla tidningar och inga sensationsblaskor rapporterade att just den här kvällen hade ett ljust, orange, svärformat UFO svävat över just den här kullen. Så det kanske var utomjordingarna som våra kära tv-reparatörer skulle kommunicera med. Sen har vi också källan The Flying Saucer Review från 1967. De säger att en kvinna rapporterade att hon hade sett en mystisk farkost flyga över kullen under kvällen den 17 augusti. Det var en oval, orangelysande farkost. Den hängde över kullen och strålade åt alla håll. Och efter att männen hittades så berättade hon det här för sin man, och han trodde på henne, och han berättade för polisen. Polisen förhörde henne och konstaterade att hon var en pålitlig person som var högt aktad och kom från en finare familj. Hon ringde också in sitt tips, fast ingen annan hade rapporterat någonting liknande först. Så det var ingen så här plötslig UFO-hysteri, utan det var
fast det, hon. Efter det så blev det ju en UFO-hysteri. Och då ringde folk in. Och,
ja.
eller ringde in, de lämnade in uppgifter då.
Ja, och sen har vi då Elcio Gomez. Han var en nära vän till de båda männen. Han berättade att de alla tre var med i en lokal grupp som kallade sig för de andliga vetenskapsmännen. Och han berättade att de länge hade försökt få kontakt med utomjordingar genom att bygga en maskin hemma på tomten. Och när de skulle använda den maskinen för att ta kontakt med utomjordingarna, så exploderade den oväntat. Och när polisen sökte igenom tv-reparatörens hem så hittade de böcker om utomjordingar, böcker om att kontakta utomjordingar, och sen också den här skivan som de hade skurit ut blymaskerna ifrån.
De hade ju en vision om att de ville få kontakt med Mars, utomjordingar som bodde på Mars.
Ja, Elcio var inte helt säker på om explosionen faktiskt var avsiktlig, att det var den som skulle få kontakt
precis.
Med utomjordingarna.
De tänkte att ljuset skulle göra att...
Det här måste ju vara de sämsta grannarna i hela världen. De spränger en maskin i sin trädgård för att få kontakt med utomjordingen.
Ja, precis. Och på Mars dessutom. Det känns ju som att det borde vara...
En rejäl smäll för att marsianerna ska kunna se den.
Ja, eller kanske inte någon smäll överlag. För nu vet vi att det inte finns några, något liv. Eller på det sättet i alla fall inte.
Ja, vi letar fortfarande på Mars. Men vi hittar nog inga som skulle se en smäll i Brasilien. På 60-talet.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
de flesta olösta fall, eller jag ska inte säga de flesta, men i många olösta fall så finns det alltid en teori om UFO:n, tycker jag i alla fall.
Aliens!
Precis. Och för en gångs skull så tycker jag ändå att folk har rätt att ta in en UFO-teori. Alltså det är okej, ja. För det finns ändå någonting som gör att...
Ja. UFO:n var ju en del av tv-rapportörernas liv. TV-reparatörernas liv. Okay. Mm. UFO var en del av den här männens liv. Eftersom de ju faktiskt läste om UFO, tänkte på UFO. På 60-talet var ju UFO-hysterin ganska stor.
Sen så, ja, den här UFO-teorin, det är inte alla som tror att det var UFO som faktiskt kom och tog dem. Utan många tänker också att de här männen trodde att de skulle få en extraordinär upplevelse här med UFO:erna. Men UFO:erna kom ju inte då, ja, jag ska inte säga att UFO:n inte finns, men...
De kanske hade annat att göra den.
De hade kanske annat att göra.
Men de gick dit, de tog de här kapslarna och någonting gick snett. Antingen var kapslarna giftiga eller så blev de höga. Eller så dog de helt enkelt av att de inte kom upp därifrån de var. Och de var på ett berg i flera dagar. Och
det var en otrolig hetta.
Ja, de dog av uttorkning i princip.
Ja.
Eller att det var någon form av religiös ritual som spårade ur.
Men sedan så har många tänkt också att det här kan röra sig om ett rån. Just för att de hade ju värdesaker på sig. Och mycket pengar. Och då tror man att de blev lurade dit. Och sedan mördade och rånade. Och det finns lite rapporter om att det ska saknas lite klockor. Och så har vi det här vittnena då som har sett jeepen.
Det är ganska långsökt sätt att försöka råna folk. Men de kanske märkte att det här är naiva människor som tror på UFO.
Ja, precis. Jag tänker kanske att det kan vara några som känner de här personerna. Som vet att de har den här gruppen... Eller förlåt, vad heter det? Gruppen, sekten?
Ja, andliga vetenskapsmänsklubben.
Ja, som vet om att de har den här andliga vetenskapsklubben. Och helt enkelt har lurat i dem detta. Kanske på någon fest. Kanske. Någon så här tillställning som de liksom suttit och snackat med dem och insett att de här går ju på vad som helst. Vi lurar upp dem på berget. Nej, jag vet inte. Jag tänker att det kanske inte är så här... helt okända. Utan Nej. Att det finns kanske i deras bekantskapskrets några som faktiskt känner deras hysteri kring utomjordingar väldigt väl i så fall. Men som sagt, ja, den känns väldigt långsökt.
Jag tycker den känns jättebra.
Alltså?
Ja, det här låter ju troligt ändå. Och tänk dig vad jobbiga de här måste ha varit. De sprang runt och pratade om UFO:n. Och sen så bara, hur ska vi bli av med dem? Vi säger, ja men nu har utomjordingarna kontaktat mig. De säger att de ska vara vid den där kullen. Men ni måste ha på er liksom massa grejer och så här. Sen ska ni äta de här pillren så är det råttgift. Yes. Ja, nu blev vi av med dem. Det var hårt i Brasilien på 60-talet.
Jag tänker på den här mannen innan då med en blymask bredvid sig. Lurade de han också? Var han också i bekantskapskretsen som var en så här jobbig UFO?
Vi kommer tillbaka till honom lite senare. Ja. Jag har lite till om honom.
Men en annan teori är att männen har bestämt sig för att ta livet av sig tillsammans. Och de vill jävlas med omvärlden.
Jag kan tänka mig också att vid ett gemensamt självmord som ju faktiskt förekommer så finns det ofta någon rituell komponent. Så att nu gör vi någonting tillsammans som vi liksom förenar oss det sista vi gör. Och sen får de andra dumskallarna fundera över vad som hände. Så att jag tycker inte det är helt långsökt heller.
Nej, det är en av dem som jag kan tänka mig. Och det skulle ju i så fall vara att de... har fått inspiration då av personen som dog 4 år tidigare.
Ja. Och sen tänker man ju att hela fallet känns som det har någonting med radioaktiv strålning att göra. Det är blymasker som är notoriskt bra på att skydda mot strålning. Blöta handdukar.
Ja, alltså vatten har ju en viss effekt mot strålning. Alltså jag tänker på...
Får man på sig radioaktivt damm så vill man ju skölja av sig så att man blir av med det radioaktiva dammet. Så att om det här kan ha haft någonting med radioaktivt material att göra. De var ju tekniker. Och de kanske på något sätt hade kommit över radioaktivt material som de ville sälja till någon kriminell.
Precis, och sen också att det här är ju på 60-talet. Mm. Så det är ju inte, nu vet man ju mycket mer om radioaktivitet. Det visste man ju inte då. Så att...
Ja, radioaktivitet var väl väldigt aktuellt då på alla möjliga sätt.
Ja, men visste man liksom hur farligt det var?
Och de här verkar ju veta det i så fall, för de har ju blymasker.
Ja, fast det där skulle
de
aldrig funka, det skulle inte funka med de här små blymaskerna och blöta handdukar. Så
men blymaskerna skulle nog fungera, det tror jag.
Nej, inte mot...
Jo, bly stoppar radioaktiv strålning jättefint.
Jo, men det är bara deras ögon som skyddas i så fall.
Ja, men det kanske var så att de bara skulle titta på någon liten grej där de behövde blymaskerna.
Men de kan ju inte
det kanske är... Säg att det ligger radioaktivt material i en låda,
ja,
i någon slags box, och den måste öppnas för att bekräfta att det radioaktiva materialet var där. Så att de har blymasken, men sen har de mätare som kollar att det är radioaktivt.
För de ser ju inte vad de ska...
Och då kan
de
öppna den framför ansiktet, för där har de blymasken. Jag försöker rädda den radioaktiva teorin.
Åh, herregud.
Sen skulle de ju kunna köpa radioaktivt material också, att de behövde det för sin rymdmaskin 2.0.
Ja.
Och då blir de lurade igen då, att komma hit och så blir de mördade igen.
Mm. Nej, men blir mördade igen alltså.
Ja, precis som i de andra teorierna.
Ja, ja.
Man mätte platsen för radioaktivitet för att kolla om det här faktiskt, att polisen tänkte på det här.
Jag bara säger, de blir mördade igen. Fan också, vi gick på det igen.
Ja, lurade en gång till.
Dans!
Vi fick en chans till, men sen...
Ja.
Så polisen tog det på allvar, kollade om det fanns någon radioaktivitet på platsen, men det gjorde det inte. Och då är det möjligt att just den här kullen kanske inte var platsen där de skulle vara egentligen. Det kanske inte var den överenskomna platsen, utan maskerna behövdes någon annanstans.
Mm. Du menar att de har tagit fel plats, eller att de har varit på en annan plats och sedan blivit dit?
Ja, båda varianterna kan fungera. Men sen hittade jag en väldigt tråkig artikel som var väldigt skeptisk.
Uh-huh.
Från cracked.com. Det är en artikel skriven av Pauli Puiso. Och artikeln heter 5 olösta mysterier som inte är så olösta som du tror.
Jag gillar detta verkligen. Jag gillar när man är skeptisk mot mysterium och kan se det hela med lite logisk.
Han sågade Loch Ness-monstret också.
Oj då.
Det var ett av de andra 5. Men Pauli Puiso säger då att det borde ha varit det perfekta mysteriet. Men jag håller med den skeptiska utredaren Brian Dunning som gjorde en total genomgång av blymask av grunden 2014. Han spårade upp utredarnas förhör och andra som hade forskat i fallet. Han kom fram då, han hittade den här Elcio Gomez som vi redan har nämnt. Han hittade den här saken som exploderade i trädgården. Att den hade funnits. Men polisen hade även förhört Gomez 2 gånger. Och det här kom fram då att vi var med i den här andliga vetenskapsgrejen. Vi kontaktade marsianer. Men polisen hade också hittat en lokal guru. Och den här gurun berättade att de andliga vetenskapsmännen och alla andra spiritualister i området tog jättemycket droger. Och de andliga vetenskapsmännen var 4 stycken och inte 3. Det var Gomez, de 2 tv-reparatörerna, och det var han som dog 1962. Han hade alltså varit med i samma grupp. Så artikelförfattarens slutsats är: mitt favoritmysterie kan lösas med en genomsnittlig fredagsnatt för en rejvare. Dumma övertygelser, fula kläder och dåliga droger.
Ja. Bara fråga så här att... det han menar då det är att de har helt enkelt tagit för mycket droger, eller ja, tagit överdos helt enkelt av misstag, och de det här var liksom inte någonting. Men hur förklarar han anteckningar och sånt där?
Ja, men de trodde ju på någonting. Alltså, de, det är någon...
Ja, ja, de skulle göra likadant som tror sin på... sektkompis ja. Där. Men okej, okay, ja. Och,
så de hade dumma övertygelser.
Ja, och den här sista gänget, han kände att jag hakar inte på det där. Det verkar ha gått ganska dåligt för de andra.
Gör det där ni killar, men jag stannar nog hemma ikväll. Ja. För min fru blir så arg annars. Oh. Bara, klarar
det. Det är bra. Men... ja, det tror jag absolut skulle kunna vara. Men däremot så är jag lite skeptisk till källan på det där. För jag har inte hittat någon... Alltså det låter ju väldigt bra. Alltså har den här personen faktiskt sökt upp Elcio, heter han så?
Ja.
Elcio. Så...
Jag tror han hittade liksom förhören med Elcio från polisen.
Ja, men jag vill veta att det verkligen har hänt. Att han verkligen har hittat dem.
Mm. Då måste man gräva i Brian Dunning, den här, för det var han som gjorde hela den.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Analysen. Men Pauli Poise i alla fall från Crack.com är övertygad.
Ja, väldigt intressant måste jag säga. Och det här är väl ungefär de här teorierna som... Ja, de mest kända teorierna helt enkelt. Men vad har du för teori?
Jag tror på det kollektiva självmordet. Mm. Jag tror det här var en ritual för att... Ja, de skulle få uppleva liksom lite gemenskap innan de tog livet av sig tillsammans.
Ja, att de ville jäklas med omvärlden då, eller...?
Ja, eller kanske bara liksom just uppleva det här. Så här. Det kanske skulle fungera, de skulle bli vältagna till rymden och så vidare. Men de visste kanske innerst inne att det var, de tog livet av sig. Men... Kanske för att folk föraktade deras vetenskapsklubb.
Okej, okay, så du tänker att det är självmord?
Om jag nu måste välja någonting. Mm. Den brutala sanningen är förstås att vi inte har någon aning om vad som händer.
Ja, precis. Alltså, jag tänker ju... Utgår man från att det är sant att de hade... Det var 4... i den här klubben, man ska säga. Så, och den fjärde är den personen som dog 4 år tidigare på en annan kulle i närheten. Så är det ju mycket möjligt att de tänker att det kanske funkar med den här kullen istället. Det kanske är det här som är den rätta platsen.
Eller så hade den första killen hade inte sprängt någon maskin i trädgården först. Det kanske var den måste jag först.
För att ja, just det. Så kan det ju vara. Att få marsfolkets uppmärksamhet.
Mm.
Jag tror att de trodde stenhårt på det här och hade även fått tag i någon viss drog som skulle hjälpa dem på något sätt.
Jag har en ny teori.
Har du en ny teori?
Ja. Det var egentligen meningen att det skulle finnas ögonhål i blymaskarna. För signalen var ju det här ljusskenet från UFOt. Så att de åkte dit, de följde instruktionerna. UFOt kom... Och lös jättemycket. Men de kunde inte se det, för de hade glömt att göra ögonhål i blymaskarna. Sen blev de så deprimerade över att det inte fungerade så att de tog livet av sig.
Med kapslarna då, eller hur?
Ja, eller med, ja, de kanske hade så många kapslar att de kunde ta...
Ja,
om de tog alla så dog de, men om de tog en så var det okej.
Okay. Mm, Ja, det var ju...
Och marsianerna bara, hallå, hallå. Jag tror att vi kan bara kommunicera med ljus och de har blymasker för ögonen. Det här går inte alls.
Ja, alltså jag får väl ge den en liten kreativ poäng där då.
Nu vill vi höra era teorier. Mm.
Som vanligt så kan ni gå in på josefinmålen.se, kategorier, teorier. Så klickar ni där och letar upp rätt fall och så kommenterar ni eran teori. Vill ni också att kommentaren inte ska postas öppet och så här, att det ska vara liksom mer som ett mail till oss som ni tycker att det här ska inte vara, ni får ta upp det i podden, så då får ni skriva det någonstans, så kommer inte jag att publicera kommentaren, utan då kommer jag att bara kopiera det ni säger och klistra in direkt i manus.
Ni börjar även besöka Mördarpoddens Instagram.
Som Mördarpodden på Instagram, yes. Och Mördarpodden på Facebook. På Facebook så har vi ju Tobias Henriksson också som är med oss från PRS Media. Och det är ju din kompanjon där i Palmemordet.
Det stämmer bra det. Och du var nyligen med i Tobias podd.
Ja,
Tänk om.
Tänk om. Det var en ära att få vara med i hans podd. Det här är ju en podd som handlar om konspirationsteorier. Han är ju journalist i grunden och han djupdyker i de olika konspirationsteorierna och ser hur troliga de här teorierna är då. Och då diskuterade vi midsommarmyter.
Lyssna på det.
Gör det.
Nu tänkte jag prata lite om en annan podd som heter Murder Mile. Det här är en engelsman som gör. Han bor på en båt i Themsen. Och det enda han gör är researcha true crime som har hänt inom en kvadratmile i Soho. Och Soho är ju lite grann av Londons hjärta och Londons stora nöjesdistrikt har varit det under väldigt lång tid. Så att inom det här lilla, lilla området i London så har det skett hundratals, kanske tusentals mord. Det är Dennis Nielsen, seriemördaren, som jag började seriemördarpodden Premium med. Det är några massmord och det är en herrans massa, ja, citationstecken, vanliga mord. Och vi har gjort ett litet utbyte med Murder Mile, så att vi kommer göra lite reklam för honom. Så kommer han göra lite reklam för oss i sin podd. Så nu lämnar jag över ordet till min brittiska favoritpoddare.
Ja.
If you're looking for something different, Murder Mile covers the untold, unsolved and long forgotten murders in London's West End. It's researched using the original police investigation files. It's presented as a dramatization, and it focuses on the victims' lives in an honest, detailed and sympathetic way. Murder Mile is about life, not lunatics. So if you love true crime stories about real murders by regular people in everyday places, then Murder Mile is just for you. Murder Mile was nominated one of the best British true crime podcasts of 2018. So if you love things a little bit different, try Murder Mile.
Ja, och det var alltså Murder Mile. Nu.
Jättespännande.
Josefin. Ja. Tre killar med blymasker. Vad tror du hände?
Ja, jag kommer flytta runt det där. Så det kommer hamna innan det där. Ja.
Ni kan också lyssna på Seriemördarpoddens sommarspecial som är på väg att avslutas precis. Som handlar om Leonard Lake och Charles Ng. Två väldigt otrevliga män som håller på att bygga en sexbunker som de ska låsa in kvinnor i. Men på vägen har de ihjäl en väldig massa män.
Mm.
Åtta delar. Sista delen kommer 13 augusti. Det var det vi hade den här gången. Nu är det dags för...
Bokhärman.
Hej och välkomna till Bokhärman.
Ja. Vad ska du tipsa om idag?
Det var så här att jag gick igenom hela min bokhylla för att se om det är några bra böcker jag hade i den som vi inte redan har tipsat om.
Ja.
Och så inser jag att jag har en bok som jag har haft i typ kanske 5-6 år och jag har inte läst den. Och inser att det är en bok om självaste Kathy Knight.
Ja.
Och jag antar att alla som lyssnar på det här vet vem Kathy Knight är. Eller Catherine Knight om vi ska nu dra det hela namnet.
Ja, precis. Men man kan ju vara som mig också och höra ett namn och tänka, ha, men man kopplar inte till vilket fall det är. Vad är det för fall?
Ja, det är hon här som mördade sin man med 37 knivhugg i Australien. Hon styckade kroppen, flodde den och så kokade hon hans huvud som hon så fint tänkte servera till hans barn.
Mm.
En charmig kvinna där.
Precis, barnen skulle komma hem från skolan och sätta sig och käka.
Käka pappa där.
Ja, precis.
En väldigt mysig familjemor där som fint fick livstidsstraff och utan möjlighet till benådning.
Mm.
Vilket med all rätt.
Ja, verkligen.
Och den här kvinnan, eller den här boken handlar ju om den här kvinnan, hennes liv, själva brotten och liksom efter nu då.
Ja.
Boken är skriven av en Sandra Lee.
Mm.
Och jag blev ju direkt så här, hur kan jag missa att jag har den här boken i min bokhylla liksom?
Men ni förstår ju att Bokhammans bokhylla är ju som ett stadsbibliotek. Det är liksom så här.
Nu låter det som att jag har i princip tusentals böcker. Ja. Men,
du är till och med en receptionist som sitter där och liksom.
Ja, precis. Jag bor på cirka 45 kvadrat men jag har ett bibliotek som ett stadsbibliotek.
Så aj, är det.
Så är det, ja.
Ja.
Nej, så jag inser ju nu direkt vad jag ska börja med att göra nu på en gång. Läsa boken.
Och det som du upptäckte, det är ju att det finns bilder i den här boken.
Ja, det var ju hur. Jag blev lite så här, oh my god. Det här var ju, jag tycker att det är så roligt när man läser verklighetsbaserade böcker och det kommer lite så här bilder, för då känns det ännu mer verkligt. Det är typ bilden när han leder sin dotter till altaret och sen hur han var klädd på bröllop och sen lite creepy bild på hur Kathy ser ut.
Ja,
Här är något fiskegäng och en bild på dem så fint sitter här och röker och dricker lite öl ihop. Och huset får man se och lite allt möjligt faktiskt. Köket där hon så fint kokade hans huvud. Men det kanske är hela kroppen förresten hon försökte tänkte tillaga.
Var det inte så att polisen sen hittade huvudet i en
kastrull bara, va? Det var i detta vanliga kök där Catherine Knight hade lagat så mycket mat tidigare som hon fullföljde sin groteska och djävulska gärning när hon tillagade delar av John Price kropp som hon sedan hade tänkt servera tillsammans med ugnsbakade grönsaker till två av hans barn. Men det var ändå fint att hon tänkte att det skulle vara grönsaker till.
Ja, precis.
Det var ju, men det är ju bra med liksom att få in det nyttiga och gröna.
Ja, hon kanske inte trodde han var så
hälsosam. Nej. Skämt åsido.
Ja.
Ja, nej men och du sa ju också att det här måste jag ju få läsa efter att du har läst den.
Oh ja. Ja, för jag vill ju jag har ju länge velat göra ett mördarpodden avsnitt av det här.
Ja, och det måste ni ju.
Mm, verkligen. Det är ett groteskt fall och det är väldigt intressant också. Som du sa när vi pratade om det förut att hon har inte gjort någonting kriminellt på, vad är det, 40 år?
45 år var hon och gjorde det här brottet liksom.
Ja, och sen bara smäller det och då ska hon.
Ja, precis. Hur kan man under 45 år bara vara helt vanlig människa?
Ja.
Antagligen var hon inte så vanlig, för något fel var det ju.
Mm.
Men gå helt normalt i 45 år och sen plötsligt så gör man ett så extremt grovt brott.
Ja.
Det är ju inte bara så att det var att ett misstag eller att någonting gick snett, utan det är ju verkligen 37 knivhugg och en styckning och att hon flodde hans kropp liksom. Det är ju inte.
Ja, precis. Det är ju
så extremt.
Ja, för den här ilskan då som han ville väl lämna henne, eller han hade lämnat henne.
Ja, för att han hade ju sagt till sina kollegor, om jag inte kommer till jobbet imorgon så ring polisen.
Ja. Så han hade ju lite.
Han hade aningar. Ja, precis. Jag tror han ångrade sig att han gick till henne den kvällen.
Ja, verkligen. Det är en grov historia, men den här boken känns ändå välgjord.
Ja, och jag hoppas innerligt att den är läsbar. För jag har inte läst den än. Och jag ska läsa den nu. Så jag kanske kommer om i 2 avsnitt senare och säger, skoja, läs absolut inte boken.
Så...
Vänta bara på avsnittet från Mördarpodden istället.
Gör så. Tack för dagens tips.
Ja, tack själv Jossan.
Ja, hej då.
Hej då. Living.